Du lyssnar på Bara vi vet av Catherine Hokin, översatt av Sanna Gillberg och utgiven av bokförlaget Polaris 2021. Uppläst av mig, Frida Berg. 10 juli 1971. Den salta, virvlande brisen sved på hennes läppar. Gryningen närmade sig. Florstunna moln drog sakta fram över den gyllenröda och sockervadsrosa himlen. Ett löfte om en varm dag. Hon kom fram till stranden och lät fötterna följa den branta sluttningen. Klapperstenarna rasslade när hon tog ett steg och sedan ett till. Marken blev mjukare och stenarna övergick i sand och bränningar som slickade hennes vrister. Den stigande solen låg och flöt ovanför horisonten som en förrymd ballong. Hon styrde stegen mot den och gled smidigt som ett skepp genom vattnet. Det nådde henne till knäna och hennes fingrar smekte vattenytan. Det nådde henne till bröstet och hon gick på tå. Vågorna viskade runt hennes axlar. De drog hårdare i henne här ute än vid den steniga strandkanten. Hon lät dem föra bort henne och slöt ögonen. Fiskmåsarna tystnade. Det enda hon hörde var ett kluckande som lät lika oförstört som Lottis skratt. När hon flöt iväg övergick havets lugna tempo i kraftigare dyningar. Vattnet blev tjockare. Det letade sig in i hennes hår och tyngde ner koftans klockarmar. Hon anade hur stranden försvann bort och kände då och då kalla strömvirvlar sticka till i huden. Det sa henne att hon fortfarande kunde vända om. Hon slog upp ögonen. Himlen var blåklintsblå. Snart skulle hotellet vakna. Allt skulle uppdagas och frågor skulle ställas. Sedan, ja, det hade hon inte mycket att säga till om. Hon hoppades bara att han skulle läsa hennes brev och göra det hon bett om. Dyningarna blev hungrigare och strömmarna starkare. De drog henne i armarna, fick fingrarna att kännas tyngre och lindade sig som filtar runt hennes ben. En av dem fick betala för mina misstag, men den andra slipper. Hon lät huvudet sjunka och himlen försvinna. Världen hade varit ur balans allt för länge. Det var äntligen dags att skapa jämvikt. Del 1. Kapitel 1. Lise, Berlin, september 1936. Det fanns inte minsta glipa mellan dem. Paul blundade och vilade hakan mot Margretes svarta lockar. Margrete borrade in ansiktet mot hans bröst med armarna om hans axlar. Lise föreställde sig hur hennes far koreograferade påsen och dikterade bildtexten Paul och Margrete Elfman, modegeniet och hans vackra musa. Två orörliga gestalter som bildade en perfekt enhet. Du har tur som får uppleva så mycket kärlek, som har en så perfekt familj. Det sa de allihop. Sömmerskorna som med något drömskt i blicken suktade efter Margretes skor med sammetsrosetter. Ibland övervägde Lise att sticka hål på drömbilderna och påpeka hur genant det var att alltid tilldelas rollen som åskådare. Men när det kom till kritan var det enklare att tiga. Sekunderna släpade sig fram och stillheten blev tryckande. Lise kikade på sitt armbandsur, nästan tre. Hon försökte få visarna att röra sig fortare. Till slut nådde den lilla guldvisaren fram och prick på slaget kom en knackning på dörren som fick paret Elfman att dra sig undan varandra som en knut som löstes upp. De viskade något till varandra så tyst att ingen annan hörde. Margrete gjorde sig fri först. Det syntes på hennes hållning att hon var modell. Hon trippade förbi Lise utan att se åt sin dotter och Lise lät henne vara. Margrete var aldrig elak mot sin dotter.